Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
God mandag og et riktig godt nytt år. Du ser på økonominyhetene, og det har blitt 3. januar. Oslo Børs steg 23% I året vi har lagt bak oss, noe som det beste siden 2013. Og på den første dagen så fortsetter hovedindeksen opp 0,6%. Vi må likevel se oss slått av svenskene, og litt senere I sendingen skal vi snakke med en av Sveriges største forvaltere, og vi skal også få teknisk analyse av aksjen Quester til altså den lille oljemyggen som går I dag. Men først skal vi se litt på markedet rundt oss, for med unntak av Storbritannia så det solid oppgang rundt oss I hele Europa, selv etter et fall I Asia I morges. Oljeprisen den ned en drøy prosent I spotmarkedet, og et fat nordsjøolje koster 78 dollar og 12 cent. Ser vi på den amerikanske lettoljen, så ligger den på rundt drøye 75 dollar. Futuresene på Wall Street peker mot en positiv start for årets første handelsdag. Like positivt ser det ikke ut for mobilselskapet ICE, som ned 4,3% etter en oppdatering rundt selskapets juridiske utfordringer. Selskapet melder nemlig at norske Borea og den svenske Nordstjernen Kredit AB har koblet seg på kravet fra hedgefondet Golden Tree, som anlagt mot ICE. De har et lån til selskapet som per september var bokført til 1,3 milliarder kroner, og selv om Golden Tree har redusert kravene sine mot ICE fra 20 til 5 påståtte brudd på lånevilkår, så skal partene møtes til våren I Oslo Tingrett hvis ikke de blir enige. ICE på sin side mener at de ikke har brutt noen lånevilkår, og dette kommer samtidig som selskapet står midt oppe I en krevende finansieringsprosess. Nettogjelden til ICE på 5 milliarder kroner, og I november så varslet selskapet en emisjon på 2,5 milliarder, hvorav halvannen skulle gå til å refinansiere gjelden til Golden Tree og de to andre, mens 1 milliard skulle gå til å sprøyte ny kapital til investeringer. I midten av desember kom det imidlertid en ny melding fra ICE om at prosessen ledet av DNB Pareto og Lazard ikke hadde ledet frem så langt, og vi venter nå på en ny melding etter hvert fra ICE om hvordan selskapet har tenkt å håndtere finansene sine. Ellers så tar vi med at meglerhuset Pareto tar kursmålet sitt for Aker-aksjen ned fra 1100 til 960 kroner. Analytiker Tom Kristiansen sier fortsatt kjøp. Aker-aksjen den opp 1,8% til 840 kroner I dag. Ellers så Quester oljemyggen opp hele 35% etter en ny analyse fra Sparbanken Market, som oppgraderer aksjen til kjøp og setter et kursmål på 4 kroner. Den ligger nå på 2,29. Og så stiger Bakkafrost 1,1% etter en melding om at de har kjøpt 90% av aksjene I danske Munkebo Seafood. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Ja, Trygve! Året I gang. Du klar for 2022?
Det jeg. Det veldig morsomt. Det jo ingen som kunne tenke seg egentlig at fjoråret ville gi en kursoppgang på 23%. Men det var så 23% på de store børsene I Amerika, så det var liksom verden gikk rundt og det gikk fort oppover. Og så må man da tenke seg, liksom, det mulig? Skal det skje igjen? Skal vi få en oppgang på 23% I år også? Kan man tenke seg, I og med at det børsene, som du sier, stort sett veldig positive verden over? Og det jo ikke mulig å si. Altså, det ikke mulig å...
Det ikke lett å spå den, nei.
Nei, det ingen som tør ta sjansen og si at jo, vi regner med at markedet blir like sterkt I år, så at verdens børse vil gå opp 23% en gang til. Det ikke... Altså, det ingen som tør. Og det fordi at man kanskje forventer en sånn normal avkastning I et godt år, for en realvekst på 4-5-6% eller 7%. Da man veldig fornøyd. Da I hvert fall oljefondet veldig fornøyd. Så vi har hatt et kanonår, og så går vi inn I nyttet, så starter vi med en oppgang på 0,5%. Det bra. Og så kan man spørre liksom, hva det da som ligger I kortene fremover som da på en måte rimelig sikkert, og markedet veldig usikre på hvilke sektorer man skal gå inn i. Man hadde en sånn kjempeoppgang i skipsfart i fjor, containertransporten og tøllast. Og nå har liksom mange tenkt at da kanskje det blir tank i år. Og Finansavisen hadde i dag et kjempeoppslag da, om at liksom, veldig mange spår av tankmarkedet blir veldig bra, og at aksjen i dag i tankmarkedet vil gå til himmels og bli den store vinneren i år. Det er litt lettvint å si, men det er liksom veldig lett å swappe fra liksom tank, tørrelast i fjor, tank i år, ikke sant? Og så container i fjor, ja, så det er, men det er skummelt, men du nevner Kester, altså oljeselskapet, gasselskapet Kester, kanadisk, det er jo opp 36% eller sånn nå. Det er klart, liksom det drar jo markedet med seg da, og det er mye morsomt som skjer.
Det er litt sånn spekulantaksje det.
Ja, det blir, ja. Blir litt morsomt, at, men jeg synes jo det er gøy at man starter opp med en gang, men man må tenke sånn, for det er jo, det skal jo ikke skje. Og vi vet også det at likviditeten i banksystemet i verden nå vil bli dårligere, altså bankene vil holde igjen, de vil ikke ha nullrente eller mindre negativ rente i 2022, det tror jeg ikke noe på. Så det blir innstramninger, høyere renter, litt vanskeligere, og da vil på en måte investorene måtte jobbe hardere for å få den gigantiske avkastningen de kanskje sikter på. Kanskje får man en oppgang på 5% eller 10% eller 12%, det er kjempebra det også, når du sammenligner det med bankrenter, slik at det er positivt, det er grunn til å tro at det kan bli ganske bra, men og særlig for at oljeprisen, du er også inne på den, oljeprisen den holder seg jo på 78-79 dollar på fat, det er en høy oljepris, den er veldig positiv for offshore-sektoren, det er bra for oljeselskapene, slik at det er mange positive tegn som gjør at liksom, vi kan få et bra børsår, men det er mer, i min oppfatning, da, som taler for at man må være forsiktig, for det kan ikke fortsette, det er for too good to be true, sannsynligvis.
Ja, men det var jo sånn i fjor, man måtte jo sitte i de riktige aksjene. Hvis man ikke satt med, i hvert fall på Oslo Børs med Equinor, så gikk man jo glipp av veldig mye av den oppgangen som på en måte overskriftstallet på hovedindeksen ja, tilsa. Men, så det er jo det er ikke bare hvis man sitter og plukker aksjer.
Nei, og nå så vi det at Equinor har gått litt ned fordi at gassprisen har falt litt grann. Den har ikke falt litt, den har altså falt av 60-70% på et par måneder.
Fra veldig høy nivå da.
Hva?
Fra veldig høy nivå.
Ja, fra veldig nivå, men den har falt ned, og det er klart at da faller kanskje Equinor, og så er det også slik at De selskapene i shipping-sektoren som har tjent penger på LNG-frakt, de får kanskje ikke den samme positive utviklingen som i år som i fjor. Så det liksom drar det litt ned, så det er liksom det er masse som gikk veldig mye opp da. Og så er det noe som drar det ned. Og det er klart at når vi har prisendringer i gass på 60-70% på et par måneder, så slår det ut for de selskapene som eier gass selvfølgelig felt og selger gass. Men så slår det ut for andre igjen da, som på en måte frakter gassen, og markedet blir litt mer komplisert, slik at vi har ganske kraftige utslag, og de som er ganske spennende.
Ja, vi så jo skille mellom Equinor som falt litt, og Aker BP som steg, men de er jo mye mer oljeeksponert.
Ja, ja. Ja altså, men i alle fall, er du veldig gasseksponert, så får du smell på børsen hvis det går ned, og hvis det har gått opp, så får du da en kjempegevinst av det, og det har vi hatt i Norge. Vi har jo hatt masse industrier som har fordelet det. Og så er det kommet andre nyheter i dag som er også ganske spennende, at noen av eiendomsselskapene våre har kommet med tall som er supergode.
Ja, Selvåg Bolig melder om altså, nest beste året sitt noensinne og beste fjerde kvartal punktum.
Men det er sannsynlig sant. Jeg tror ikke de jukser med regnskapene. Jeg tror ikke de sier feil ting heller. Jeg tror de har levert såpass mange boliger. 1,4 milliarder kroner i fjerde kvartal. Jeg tror de har satt i gang masse nye, flere hundre nye boliger.
Ja, de sa altså at de satte i gang like mange boliger i fjerde kvartal som de gjorde i hele 2020.
Ja, og det er bra. Og jeg går ut for at jeg har kalkulert riktig at de kommer til å tjene penger på det også. Så det er liksom en positiv faktor det også da. Og sannsynligvis er det da en del andre boligprodusenter som også tjener penger, vil jeg tro. Fordi folk vil ha boliger, de vil ha hytter, de bruker pengene på det som bare rakkeren. Så det er jo elementer som er veldig positive, men hele det bakgrunnsteppet vi har, det er at det gikk liksom nesten for godt i fjor. Altså Værmannsen tjente da, eller hadde en oppgang på 23% på sparepengene sine på Oslo Børs. Det er liksom, jeg vil ikke si at det kan vi ikke fortsette, alt er mulig, men man blir litt skeptisk.
Det gror ikke inn i himmelen. Men er det noen sånne sektorer nå, blir jo penger dyrere, rentene går oppover utover året også etter hvert som både, ja, det er ikke bare Norges Bank som strammer inn, Fed strammer inn.
Alle strammer inn, likviditeten blir
mindre. Er det liksom noen sektorer som, hvor det da sannsynligvis kommer en opprydning etter at det har vært lang periode med billige penger?
Det er, synes jeg, vanskelig å si liksom hvor det rammer, da. Men altså, det er klart at de som har satt et veldig på, skal vi si, på fast eiendom, da, basert på at renten skal være 0 eller 2-3%, de vil få en smell hvis renten går i 5-6-7%. Vi har sett et kinesiske eiendomsselskap som er i ferd med å rakne liksom, helt, ikke sant? De kan ikke betjene gjelden sin, og staten skal hjelpe dem, og hvordan skal de få på beina igjen? Det er klart at får du sånne følgeeffekter fra at liksom, du får et kollaps i et kjempe eiendomsselskap i Kina, så smitter det liksom til New York og London og Stockholm kanskje. Det er ikke bra. Så at eiendomsbransjen må jo liksom bare, hvis man er i de aksjene, så må man være oppmerksom på at en klart høyere rente da, ikke marginalt, men en klart høyere rente, vil da bety at avkastning på de som har investert i det, den blir dårligere. Så det, vi kan godt plukke sektorer som da kan være litt skumle, men andre bransjer, i Norge er det slik at alt er bra.
Ja. Vi har för mycket pengar. Jag har en översikt på skärmen där över hur vi ligger an på de för 2021 då. Det är ju bara svenskarna som har S&P 500 då. Men här i Norden så är det ju bara Sverige som har slått oss.
Ja, så altså, vi har mycket pengar här och så har vi de pengarna varit brukt ganska förnuftigt. De folk har varit flinka att finna de riktiga sektorerna. Och så har man kanske inte varit lika flink i alla sektorer att se då liksom de negativa tingen som har varit, men det har varit så få. Och så är det också så att norsk husholdning det året som är inne i 2022, vi vill få en reallönsväxt, så att vi ska ha tariffuppgjort i våren i april. Där vill alla sammen få 3-4% lönsväxt sannolikt och så har vi spart otroligt mycket pengar som vi har snackat här för jul. På makrosiden att liksom norrmän har inte fått resa till New York och London och Barcelona och
Malaga
och Thailand på ferie, ikke sant? Vad gör de med pengarna, ikke sant? Och de kan inte resa till Frankrike där. Alltså man är bundet upp, ikke sant? Så man har brukt de pengarna på boligen sin, på hytter och andra ting, mer mat, mer biff. Alltså det är liksom inte alltså allt slår till i norska investerares favör akkurat nu då. Så man må, som du är inne på, man måste leta lite grann och stärkt räntebelastade sektorer kan få problem hvis pandemien var ett år eller två, så vill du då på något sätt marknaden för kanske kontoreiendom på första gången på många år och så falle mindre margin på de som bygger enge som vi hade inte och visst vi hade så vill det kanske så stora. Nu de projekten kan liksom bli dårligare så det, ja, det kan men alltså och så måste man inte boom i shipping så man måste vara i de riktiga sektorerna. Det skönt inte alla i fjor. Någon blev värne då i sektorer som var dåliga hela vägen. Men de som då var liksom spekulativa och satsat på container och tölllast, de tjänte pengar hela tiden. Och har de skibene kanske ändå och idag vi ser på börsen idag så ser vi att några tölllastsällskapen går fortsätter att gå på för att någon säger att tölllast kommer att bli var hela år också. Världshandeln ökar. Landet har mer pengar att bruka. Varor ska hit och dit och det har varit det är som backlog på varje massa hamnar i världen över så att det ska bli löst upp tänker man fler skip men någon satsar på det och därför går den delen av marknaden idag.
Ja, ja det är argumentet för att det ska bli bättre för tanko att oljeefterspørselen ska ta sig upp. Det säger att som världen ja, får kickna ända mer till.
Ja, det är ett gott poäng men det vet ju vad ni gör då. Tar det tid alltså för liksom det fallet vi har haft. Vi hade ett ganska stort fall i Norge. I BNP anslag vi har haft, ikke sant? Men förnyelse regner vi med en BNP på 3-5%. Det är massa och så ja, det kan alla branscher lika lätt att spå då, men vi när vi snackar om boligmarknaden, snackar om shipping, vi må välja riktig sektor, ikke sant? Och ja, och vill offshore-sektorn bli bättre för att oljeprisen är hög, ja, sannsynligtvis. Men hvis oljeprisen ikke blir etterspørselen blir så stor som da alle sier, så får man et kjempeproblem. Hvis oljeprisen skulle falle fra 77-78 dollar på fat til noen av 60 eller sånn, så er vi jo i krise. Da stopper jo alt opp for oljeselskapene, stopper alt opp for oljeserviceselskapene, og da har vi problemer egentlig at man må følge med, så tror jeg i år blir det såpass viktig å hoppe i tide.
Ja. En ting som i hvert fall virker å være sikkert er at vi får veldig mange nye oljeprosjekter som skal vedtas før nyttår, for da går skattefristen ut.
Ja, der kommer det masse nye prosjekter.
Så det er nok mange leverandører som kan glede seg til mange kontraktsigneringer og mye kake.
Men det, altså, det er morsomt poeng at du nevner det, for det kommer fra tallet som viser at det er planlagt bruk og investeringer i Nordsjøen på 160-70 milliarder kroner. Altså oljealderen er jo ikke over.
Nei.
Men den blir lite mer komplicerad hvis oljeprisen skulle falle, alltså hvis etterspørselen skulle dale verden over och att man inte blir 100 miljoner fat per dag som man liksom normalt regner med. Men jag tror inte vi kommer dit. Och så är det någon sektor som är helt håblösa sånn som där luftfarten. Alltså det jag ser att flyr är ju upp 89% där. Spør du mig, jag har ingen peiling på poängen. Det är inte blivit något bättre villkor för flygbolagen.
Vi ska fortsätta köra en emission.
Ja. Så vi har några komplicerade sektorer som man på något sätt inte vara för optimistisk. Och så hvis man där kämpeheldig så man durer med någon sån aktiefond och kanske får en uppgång 10-15% kanske.
Dagens lärdom för att Trygve är spre egen i flera kurvor kanske.
Va?
Är att spre egen i flera kurvor.
Ja, nu är jag så jag är så fan av den filosofin egentligen men sannsynligvis bör man det. Ja. Men alltså det är ju bättre att veta väldigt mycket om få än att veta ingenting om många.
Ja. Hörs bra ut. Trygve, tack så du ha.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et år altså lagt bak oss, et nytt ligger foran oss, og når vi nå gjør opp børsregnskap for 2021, så må vi bare erkjenne at svensken vi har slått oss, det nemlig hovedindeksen I Stockholm, som har steget mest av de nordiske I året som har gått, med en oppgang på hele 29%, Oslo følger etter med 23, mens Helsinki og København kommer etter med 21 og 17. Så hvordan så aksjeåret ut fra Stockholm egentlig, og hva forventes av det nye? Vi har tatt en prat med en forvalter som sitter og styrer en pengesekk på 24 milliarder kroner I vårt naboland, for å høre hva han tror bare se her.
Mathias Sjödin, forvalter I Carnegie Fonder, velkommen og takk for at du med oss på videolink. Godt nyttår.
Godt nyttår, Marius.
Skal vi begynne med å oppsummere litt 2021? Her I Norge så bidro jo både shipping og ikke minst veldig høye energipriser, olje og gass til at det ble et veldig godt år, men dere svenskene, dere klarte jo jammen å slå oss med en enda bedre utvikling på Stockholmsbørsen. Hva var det egentlig som gjorde at Stockholmsbørsen leverte et så bra år?
Ja, det var jo en blandning av saker som alle var positive, skulle jeg si. Vi hadde for det starkeste enskilt det vel ändå at vi hadde en normalisering utav ekonomin efter 2020 som var coronaåret så att säga. Så att vi fick ju en bra BNP-tillväxt, företagens anställda kom mer tillbaka till jobbet, folk konsumerade. Även om det fortfarande hade restriktioner så var det en normalisering. Det var det första. I Sverige är vi också ganska banktunga och bankerna hade ett väldigt gott år efter att ha haft ett dåligt 2020. Så det bidrog mycket I index. SEB och Nordea var väl upp runt 70% båda två. Om jag minns rätt. Och det var de ju på att kreditförlusten man befarade skulle komma skedde inte. Finanstillsynet tillät dem att börja dela ut och de hade väldigt överkapitaliserade balansräkningar. Så det är gott utbyte så de fick en normalisering de svenska bankerna. Nordea är ju Nordisk bank då, men den ingår ju I svenska index. Och sen har det ju goda vinster från industribolagen. Så vi hade ju bra vinstutveckling inom ja, hela verkstadsindustrin kan man säga. Och så gick våra tech och compounders väldigt starka också. Med compounder menar ju serieförvärvare. Den typen av bolag hade också ett gott år. Så egentligen var det ju väldigt få som utav tyngre, större bolag som gick dåligt. Du kan hamna på vissa green tech, vissa förhoppningsbolag som gick starkt 2020 hade ett tuffare år. Men du får leta en liten bit vad ska jag säga, ut på riskkurvan för att hitta de förlorarna. Men visst, det fanns sådana också.
Du, här i Norge är det ju, var det ju då särskilt Equinor som bidrar till att hovedindexen gick så bra. Och Equinor utgör väldigt mycket av hovedindexen. Så hvis man driver ett norsk aktiefond så är det ju lite vanskeligt för man kan ju inte sitta med gärna en så stor Equinor-exponering I sitt eget fond. Sverigefondet som du förvaltar låg ju ja, plus minus en procent bak Stockholmsindexen I fjor. Var det någon åt det på sig svensk Equinor som du missade avkastningen på grund av lite såna fondsregler eller?
Ja, det var det faktiskt. Men det inte på grund av 10% regeln. Det hade vi inte, men vi får inte investera I betting eller gaming. Så Evolution Gaming tillhörde ju en av vinnarna. Även om de hade en stökigare avslutning. Och Evolution Gaming väger väl 5-6% i OMX då. Så att den tyngde lite, eller tyngde för oss då på en relativ basis. Men det var bara den. Annars så utav 30 innehav så tror jag 29 stängde på plus för oss.
Sånn er det og til om man skal være ansvarlig. Vi må snakke litt om noteringer og hvilke forventninger dere har til året som kommer. I fjor var det jo Autostore var jo den store nynoteringen her I Oslo. I Sverige var det vel børsnoteringen av Volvo som var den store. Det var vel I hvert fall dobbelt så stor som Autostore. Veldig mange noteringer på Euronext Growth her I Norge. Vi endte vel opp med 68 totalt på Oslo Børs, 37 I Stockholm. Hva har du av forventninger for 2022?
Ja, alla jag pratar med som jobbar med equity capital markets och våra motparter så att säga, säger att det är en väldig pipeline fortsatt. Så jag räknar med hög aktivitet. Dock tror jag det blir som det var även i fjol, att Autostore och Volvo Cars och några till är ju undantagen. Den breda massan av bolag kom ju inom small och midcap. Och de vill ju få de vill ju komma in på börsen också, delvis för att få kapital, men också för att få en valuta att kunna göra förvärv. Får du en god värdering så kan du använda den för att göra ytterligare förvärv, så att säga. Det blir lite självuppfyllande nästan.
Flera av de sällskapen som kom in i 2020 och 2021 på Oslo Börs har ju slitt lite med den vridningen vi hade från växt till värdeaktier. Ja. Hvordan har det egentligen gått med de aktierna där har sett har blivit noterat i Stockholm? Har det varit någon av den samma utvecklingen?
Ja, samma. Jag hade en lista på, jag skalade bort de minsta, absolut minsta bolagen, men säg att jag kollade någonting 70 bolag i alla fall, IPOs, hur de gick under året, och så tittade hur ligger de mot 52 week high och low och sådär. Och då var nog en 30-40% var på minus kanske, så det. Men de som var upp var ju ofta upp väldigt mycket. Men det var lite tuffare än för bolag som jag kallar för förhoppningsbolag då. Så att om du har en intressant teknologi eller en intressant forskningsstudie och potentiellt läkemedel inom biotech till exempel. Det var ju sektorer som slet lite mer medan breda index gick starkt då.
Men tror du det är vanskeligare för nya bolag att få tak i kapital, gitt det att du och andra investorer ser att det är en risiko här knyttet till dessa nya noteringen och hurdan aktiekursen går?
Alltså, det är möjligt att det kan vara så lite, men generellt känns ju riskaptiten fortsatt hög. Däremot kanske jag tror att börsen och framförallt fondförvaltare, att man tittar lite mer urskiljnings... Att man försöker urskilja lite mer på förhoppningsbolag mot kvalitetstillväxt. Om du tänker att 2020 så sa alla bara green tech, here we go, och det måste man ha. Jag är för green tech, det är inte så. Jag tror också på att man ska fånga karboner eller att man ska bygga ny form av solenergi och så vidare. Och spännande vätgastekniker och annat. Så det är inte det, men... Desto yngre och mindre ett sånt bolag är, desto mer är man beroende av vad kapitalmarknaden tror om framtiden, eftersom du nästan alltid behöver göra nya emissioner och så vidare. Så kommer det någon försening och sånt så kan det fort slå negativt, så att säga. Vi har haft några sådana exempel. Så, min bästa bedömning är ändå att det fortsatt kommer att vara god riskaptit och kommer mycket bolag till börs.
Jag tänkte sista del här, vi måste snacka lite om 2022 och vilka förväntningar dere har. Jag vet inte om du tör att spå hur mycket Stockholmsindexen ska gå i år.
Jag tycker förvaltare säger ju alltid att det ska gå 5-10% nästan alltid, men jag tycker mycket talar för ett gott år, men inte lika starkt som 2021. Och varför tror jag det då? Om vi inte får någon black swan, och det kan ju alltid dyka upp sådana saker, det kan hända något mellan Kina och USA eller någonting med Ryssland och så. Men vi har haft ganska många störningar, ska man komma ihåg, i världsekonomin nu också. Jag menar, viruspandemin har ju legat kvar och vi har haft restriktioner, vi har haft transportkostnader, vi har haft energikris i halva Europa, och ändå så har ju vinsttillväxten varit väldigt god 2021. Och jag tror att mycket talar för att vi ändå har positiv BNP och positiv vinsttillväxt. På sig att Sverige kanske vinsten i aggregat växer 7-8% nästa år. Det är inte så dåligt. Och vi hade då vinster som växte kanske 5,30 förra året i Sverige. Och S&P tror jag var upp 50%. Då är det större energiinslag. Så att vi hamnar kanske på ett år som vi kan se, ja, high single digit earnings growth. Och då tror jag faktiskt börsen kan ge ett ganska gott avkastning. Säg 10-15% om vi inte drabbas av någonting som gör att vi verkligen åker ner i backen. Och det skulle ju vara någonting som gör att ja, global outlook försämras väldigt mycket. Att räntor bara går upp, det tror jag inte är ett jätteproblem.
Nej, alltså inflationen har ju varit det stora diskussionstema, och man följer ju med inte bara vad Riksbanken och Norges bank gör, men inte minst vad Fed gör borti i USA. Är du bekymrad för att inflationen kan lägga lite käppar i hjulen för aktiemarknaden?
Lite men inte mycket faktiskt. Framförallt så kan det sätta käppar i hjulet för vissa sektorer som gynnas väldigt, väldigt kraftigt utav ultralåga räntor. Om du är serieförvärvare eller compounder eller du har techbolag som har väldigt mycket av värderingen många, många år ut. Ja, det är klart att den typen av bolag kan ta lite stryk, framförallt relativt om vi får högre räntor. Men det är väldigt lite tycker jag som talar för att vi ska få kraftigt positiva realräntor. Jag menar, även om vi har lite högre räntor 2022 eller att du kan få se det, att Fed kanske höjer 2 eller till och med 3 gånger, så kommer vi ju med stor sannolikhet att ha obefintliga realräntor. Och i en sån miljö så är det bra att äga aktier så länge bolagen har pricing power och kan höja priserna mer än deras inputvariabler går upp, så att säga. Då har du ju en inflation hedge. Det är ju värre att ha pengarna på banken. Det är det sämsta, så att säga, när du ser inflation.
Ja, för apropå vilken effekt har du sett, att du snackade om att en del av disse industriaktierna har ju varit med på att driva börsen i Stockholm det sista året, men många av de får ju självklart då ökade kostnader när prisen på aluminium och ström och naturgas och allt skiter i vädret. Klarar de att hämta det igen i andra änden, alltså ut till sina kunder igen?
Ja, jag skulle säga det. Alltså jag tror aldrig under min karriär, när jag har varit med i 25 år i finansbranschen snart, att alla industribolag jag träffar säger att vi höjer priserna och vi kan höja priserna. Så det ska nästan undantagslöst. De som jobbar mot retail är lite tuffare. Om det är, och det är ju inte industribolag då, men konsument, ren konsument som är mer orklarlik. Vi har ju till exempel Essity i Sverige, om du säljer blöjor och liknande. Det tar lite tid att höja mot ICA och Rimi och sånt. Det är längre. Men våra industribolag, de är mer oroade över att inte få tag i komponenter eller oroade över problem i försörjningskedjor, andra typer av hinder så att de inte kan producera eller inte kan shippa, snarare än inputkost. Av alla de ledningar jag träffade i fjol i alla fall. Så.
Mattias Sjödin, förvaltare i Carnegie-fonden. Tusen tack ska du ha och fortsatt gott nytt börsår, får vi se.
Sparbank 1 Østlandet melder att de jekker upp låne- och innskuddsräntorna sin in till 0,25 procentpoäng och därmed följer banken efter DNB och andra som för jul meldte om ökningar i sina räntenivåer. Aktien till Sparbank 1 Østlandet är relativt oändrat i eftermiddag och ligger ner 0,3 procent till 145 kronor och 20 öre. På Oslo Børs så är hovedindeksen nå opp 0,65 prosent, og dermed holder oppgangen som vi har sett i dag seg ut til å se ganske stabil ut, rett og slett. Av de mest omsatte aksjene så er det Equinor som er på topp, og de er ned 1,25 prosent etter at vi har sett et tilbakefall på gassprisene både i Nederland og Storbritannia de siste dagene fra de ekstreme nivåene vi har sett tidligere i høst og i vinter. Ellers er det solid oppgang i aksjer som Yara, Aker BP, og det er også en god dag for Jon Fredriksen. Frontline tankrederi er opp 6,5 prosent. Sørlastrederi Golden Ocean er også opp over 6 prosent. Så får vi også ta med at Lundin Energy, som altså skal slå seg sammen med Aker BP, er opp 3,4 prosent i dag. Futuresene på Wall Street peker fortsatt mot en relativt solid oppgang på årets første handeldag i USA. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om statsministerens nyttårstale og lønnskrav. Du kan lese om Fearnley som sier kjøp på 2 lakseaksjer, og du kan lese om et kraftig fall i nordmenns forbruksgjeld. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.